Norge, 30 oktober 1990. Regeringskris.
I Norge har ju de borgerliga partierna just bevisat sin oförmåga att gemensamt leda landet, och det på grund av just Europapolitiken. Av allt att döma blir det Socialdemokraterna som tar över regeringsmakten trots att det är borgerlig övervikt i Stortinget. Det här regeringsskiftet innebär att det politiska livet i Norge skakas om och att nya allianser kan växa fram.
En fråga som ställs i Norge nu är när i framtiden en borgerlig koalitionsregering överhuvudtaget kommer kunna bildas igen efter regeringen Syses avgång igår. Syses och Høyres koalitionspartner Centerpartiet valde ju igår kväll snarare att stödja en arbeiderpartiregering än en ren Høyre-regering. Därmed valde de bägge borgerliga mittenpartikollegorna i koalitionen olika linjer i den frågan. Kristligt Folkeparti stödde Syse. Och även om mittenpartierna säger att de kommer fortsätta samarbeta nära i framtiden, är frågan när de kommer kunna samarbeta så pass nära, och dessutom med Høyre, så att det blir en ny borgerlig koalition igen. En annan sak som förändras i det norska stortinget om Gro Harlem Brundtland, som alla nu väntar, bildar regering, är att socialistisk vänster kommer få större inflytande på politiken. Det har partiet också krävt för att stötta Arbeiderpartiet i regeringsfrågan. Bland annat pekar socialistisk vänster då på miljöpolitiken. Det inflytande Norges missnöjesparti, Fremskrittspartiet, kunnat ha under den borgerliga regeringen försvinner därmed samtidigt också. Gro Harlem Brundtland kommer nu under eftermiddagen ha överläggningar med både socialistisk vänster, Centerpartiet och Kristligt Folkeparti. För stöd kommer hon behöva ha för att kunna bilda sin minoritetsregering.
Rumänien den 29 oktober 1990.
De så kallade junihändelserna i Rumänien, då 20 000 gruvarbetare reste till huvudstaden Bukarest och agerade våldsam polis på egen hand, har lett till en internationell isolering av Rumänien. Så här säger en känd rumänsk oppositionsledare till vår utsände.
I think the government have to do something about it. To rebuild our image in Europe.
Regeringen måste göra något för att återupprätta Rumäniens anseende i Europa, så säger Stelian Tanase, chefredaktör och en av ledarna för gruppen för social dialog. Med junihändelserna förlorade vi i ett slag det förtroende vi tidigare vunnit. Vi väntar otåligt på rapporten om vad som verkligen skedde dessa junidagar, säger Tanase. Det var den 13 juni som 20 000 gruvarbetare reste till Bukarest, där de med påkar och yxor ofredade medborgare slog sönder och samman oppositionspartiernas högkvarter, tidningsredaktioner och universitetslokaler. Under oroligheterna dödades 6 personer och flera hundra skadades. Gruvarbetarna ville med sin aktion visa sitt stöd för presidenten Iliescu och sätta stopp för det enligt deras tycke orättfärdiga regeringsfientliga demonstrationerna. Direkt efter junihändelserna fryste USA sitt hjälpprogram till Rumänien. EG avbröt sitt samarbetsprogram och har senare tagit upp det endast i begränsad omfattning. Trots stora diplomatiska ansträngningar kan Rumänien på sin höjd räkna med att få observationsstatus vid Europarådet, och Internationella valutafonden tvekar att ge Rumänien krediter trots att Rumänien som enda östeuropeiska land inte har någon utlandsskuld. Flera länder vägrar att ge Rumänien mest gynnad nationsprincip i handelsutbytet förrän junihändelserna rätts ut ordentligt. En parlamentarisk kommission tillsattes för att utreda junihändelserna, och från såväl rumänskt oppositionshåll som från internationellt håll väntar man otåligt på den rapport som bara dröjer och dröjer, allt medan den ekonomiska situationen bara förvärras. Så här svarade premiärministern Petre Roman på min fråga: när blir rapporten klar?
I think that the report must be immediately, as soon as possible, offered to the public opinion, Romanian and international, because what I know is that they collected a lot of very valuable information and very valuable documents. events, about these events.
Rapporten bör offentliggöras så snart som möjligt för den rumänska och internationella opinionen. Vad jag vet, säger premiärministern, är att kommissionen samlat in en mängd mycket värdefulla uppgifter om junihändelserna. Premiärministern erkände att han fått samma fråga när han för några dagar sedan besökte Bryssel, Luxemburg och Paris, men underströk också då att det inte är premiärministern utan den parlamentariska kommissionen som avgör när rapporten är avslutad och kan läggas fram. En utförlig och självrannsakande rapport är en förutsättning för att väst återupptar samarbetet med Rumänien i full omfattning. Premiärminister Romans dilemma är att rapporten kan visa sig vara så kompromitterande att regeringsbildningen spricker och nationella räddningsfronten demaskeras. Kjell Albin Abrahamsson, Bukarest.
Svenske utrikesministern Sten Andersson får bära hundhuvudet igen beträffande denna gång beträffande gisslan som Iran tagit svenska medborgare i samband med Mellanösternkrisen 1990.
Svenskarna har hållits kvar i Irak bland annat på grund av ett uttalande som utrikesminister Sten Andersson har gjort om Iraks president Saddam Hussein. Det sa det irakiska parlamentets talman Sadi Mehdi Saleh idag vid ett samtal med den svenska pressen när frågan kom in på svenskarnas belägenhet i Bagdad.
Och vad var det då som utrikesminister Sten Andersson sa som har upprört Irak så starkt? Ja, så här lät det i TV:s Aktuellt den 4 augusti.
Internationella brottslingar och marodörer som förtrampar folkrätten och som förtrampar andra folks rätt till bestämmande, de måste stoppas med alla de medel som står till förfogande.
Och så här kommenterar Sten Andersson uttalandena från Bagdad som kom idag.
Nej, felet, ansvaret för att svenskarna hålls kvar mot sin vilja, det är den irakiska regeringens fel, inte den svenska. Det är Irak som har begått brott mot internationell rätt, inte vi.
De uppfattar det som att du har uppträtt ohövligt, ovänligt.
Jag har stått på en väldigt stabil grund, på den internationella rättens grund. Och där står inte bara västerlandet utan FN står mot Irak på den grunden.
Du sa alltså att Saddam Hussein och hans regim är internationella brottslingar som bör stoppas med alla medel. Det står du för alltså?
Ja, det är klart. Det är precis det FN har sagt. Och där står Sverige står bakom FN-sanktionerna. Så det är inget märkvärdigt med det. Det är Irak som bär ansvaret för situationen, inte vi.
Mellanöstern, 31 oktober 1990. Ytterligare 6 från irakiska gisslan hem till Sverige.
Ytterligare 6 svenskar får idag alltså lämna Irak. De reser hem tillsammans med de svenska riksdagsmän och medlemmar i Svensk-Palestinska vänskapsförbundet som varit i Bagdad för att få svenskarna frisläppta. Kvar i Bagdad finns nu 78 svenskar. 3 representanter från Sveriges muslimska råd som nu besöker Bagdad har begärt att få träffa Iraks president Saddam Hussein för att utverka att kvarvarande svenskar får lämna Irak.
Libanon. Den 31 oktober 1990. Åter en vapenvila. För vilken gång i ordningen? Ja, det vet jag inte.
I Libanon har alla de viktigaste miliserna i huvudstaden Beirut nu gått med på att dra sig bort från staden i enlighet med den libanesiska regeringens plan att återta kontrollen över området. Lars Kobbe.
Efter flera timmars samtal med representanter för den libanesiske presidenten gick slutligen Samir Shasha, ledaren för den största kristna milisen, de så kallade libanesiska styrkorna, med på planen som syftar till att återförena Beirut och avväpna alla miliser som under flera år har kontrollerat sina respektive delar av den libanesiska huvudstaden. Tidigare igår kväll gick de två shia-muslimska grupperna Amal och Hezbollah med på att ingå en vapenvila och också de lämna sina positioner i Västbeirut och i de södra förorterna. Överenskommelsen garanteras av Syrien och Iran, de länder som anses kontrollera miliserna. Det här innebär att ytterligare ett steg tagits mot ett förverkligande av den plan som drogs upp av president Elias Ravi efter det att den upproriske kristne generalen Michel Aoun gav upp för drygt 2 veckor sedan. General Aoun vägrade under nästan ett år att erkänna president Ravi och det ledde till ett utdraget krig inom det kristna området i Libanon som lämnade tusentals döda och skadade. Beirut har sett många vapenvilor brytas under det nu över 15 år gamla inbördeskriget och frågan är om presidenten nu kommer att lyckas att genomföra sin plan. Enligt den ska först alla miliser i Beirut avväpnas, huvudstaden ska återförenas och den auktoritet som byggs upp i det så kallade Storbeirut ska successivt utvidgas så att en centralmakt kan återupprättas i hela landet. Mot en sån utveckling talar dock det faktum att stora delar av landet fortfarande är ockuperat av utländska trupper. Syrien har omkring 30 000 soldater i landet och Israel håller fortfarande en zon ut med sin norra gräns sedan invasionen 1982. Innan Libanon blir helt fritt från utländska trupper är det svårt att se hur ett effektivt centralstyre ska kunna upprättas och fred äntligen kunna återupprättas i landet.
Mellanöstern den 31 oktober 1990. Snart brister USAs tålamod.
Först gäller det USA och Irak. I USA skärps nu tonfallet allt mer gentemot Irak. I mycket hotfulla ordalag gick president George Bush idag till förnyat ordkrig med Saddam Hussein. Bland annat sa Bush att han nu fått nog av Iraks behandling av den amerikanska gisslan. Det skedde i samband med ett valtal som Bush höll utanför Washington.
The American flag is flying over the Kuwaiti embassy and our people inside are being starved by a brutal dictator. And do you think I'm concerned about it? You're darn right I am. And what I'm going to do about it, let's just wait and see. Because I have had it with that kind of treatment of Americans.
Det president Bush nu speciellt för fram är behandlingen av de amerikaner som finns på USA:s ambassad i Kuwait. Förhållandena där är olidliga. Förhållandena försämras dag för dag. Jag har fått nog, sa presidenten. Det går inte att behandla amerikanska medborgare på det här sättet, sa han. Att skydda och rädda amerikaner, om det skulle tas som intäkt för ett amerikanskt angrepp, är det en taktik som USA använt sig av tidigare. Invasionen av Grenada i den karibiska övärlden 1983 var ett sådant exempel. President Bush har de senaste dagarna framträtt allt oftare med hot mot Saddam Hussein. Han är mycket otålig, sa ledande kongressledamöter igår efter ett möte som de hade haft med presidenten. Under den kommande veckohelgen inleder utrikesminister James Baker en resa till några europeiska huvudstäder och också till Saudiarabien. Både de hot som Bush för fram med tätare mellanrum och de diplomatiska aktionerna som görs har två syften. Dels måste den amerikanska allmänheten vara ordentligt förberedd om det blir krig. Dels är det ett sätt att försöka utöva största möjliga press på Saddam Hussein. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Norge, ny regering, den 3 november 1990.
I Norge har idag landets nya statsminister Gro Harlem Brundtland presenterat sin nya regering.
I denna Gro Harlem Brundtlands tredje regering är hälften av statsråden kvinnor. Brundtland själv blev ju 1981 Norges första kvinnliga statsminister. När de presenterade sin andra regering 86 väckte en viss uppmärksamhet att 40% av statsråden var kvinnor och idag alltså 9 av 19. Som utrikesminister återkommer Thorvald Stoltenberg. Han har alltså lämnat sitt uppdrag som FNs flyktingkommissarie i Genève, vilket flera beklagar, bland andra valanalytiken Henry Valen i Oslo.
Ja, det gör jag faktiskt, för jag tror han var en mycket dyktig man. Och han övertog ju ett konkursbo. Och han har tydligvis grejt att få det till att bevega sig i riktig rättning. Så jag tror nog det var beklagligt att han förlot den jobben.
Sedan så konstaterar vi att Åse Kleveland, känd i Sverige som sångerska bland annat, blev kulturminister.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, ja, se det. Hon är ju en populär skickelse och hon har ju slutat att synge. Till gengäld så har hon ju i senare år fått en image av att vara en god kulturpolitiker.
Arbeiderpartiregeringen ersätter alltså den borgerliga trepartikoalition som sprack på grund av oenighet i EG-EFTA-frågan. Arbeiderpartiet är i minoritet, det är ju ett icke-socialistiskt flertal i Stortinget. Varför den nya regeringen i första hand blir beroende av socialistisk vänster och Centerpartiet för att kunna föra sin politik och i EG-frågorna av Kristelig Folkeparti. Men Henry Valen ser ändå regeringen Brundtland som stabil.
Jag tror hennes förutsättningar för att skapa en stabil regering är till stede.
Samtidigt är det här den tredje regeringen under Gro Harlem Brundtland, samtidigt som hon själv aldrig egentligen blivit vald i ett stortingsval.
Nej, men hennes popularitet har ökt enormt i senare år.
Men stortingsvalet förra året, det innebar ju en kraftig tillbakagång för Arbeiderpartiet.
Ja, det är ett paradox detta, att till trots för att statsministern var blivit så populär så gick hennes parti kraftigt tillbaka. Och det tror jag skyldtes först och främst arbetsledigheten som hade uppstått i den perioden.
En av de större uppgifterna för Arbeiderpartiregeringen blir alltså att lotsa EG-EFTA-förhandlingarna i Bryssel i hamn. Men vad sen gäller frågan om medlemskap i EG lär det bli problem.
Jag tror inte Arbeiderpartiet här i Norge törr att köra så väldigt starkt på EF-medlemskap. Fordi att partiet, halvparten av partiets medlemmar, gott och väl, eller väljare, är ju motståndare av EF-medlemskap.
Ja, Socialdemokraterna själva är splittrade i EG-frågan alltså.
Ja, mycket.
Tror du att Arbeiderpartiregeringen i Norge kommer skynda på något slags samnordisk ansökan till EG eller att vi kommer närma oss samtidigt?
Nej, jag gettar på att de lär svenskarna ta initiativet på det punktet.
Från Oslo hörde vi valanalytiken Henry Valen, intervjuad av Ekots Per Ritzler.
Den 4 november 1990, Sri Lanka. Sri Lanka hette för övrigt före 1972 Ceylon.
Nu till den uppskakande rapporten om det som hänt på Sri Lanka. På 3 år har 60 000 människor bara försvunnit, som man kallar det. Det har hänt på öns södra del där regeringstrupper bekämpar en oppositionsrörelse.
Sri Lanka har haft inbördeskrig i snart 10 år men försöker återta sin plats som palmsusande turistparadis. Men dödspatruller som är knutna till politiker och regeringstjänstemän härjar på öns södra del. Den del som ska vara mera fredlig. I norr pågår ju striderna mellan centralmakten och en folkgrupp, tamilerna, inom vilken bildats en separatiströrelse. I söder, där det inte finns gruppmotsättningar, har en rörelse som kallar sig JVP, Folkets befrielsefront, använt allt ifrån strejker till terror för att bekämpa regeringen i huvudstaden Colombo. Och det är den rörelsen som regimens armé, polis och dödspatruller bekämpat. Den jakten har skapat höga tal av så kallade försvinnanden. Försvinnanden är något som brukar förknippas med sydamerikanska diktaturer. Men det tal som en brittisk grupp för mänskliga rättigheter nu anger för Sri Lanka överträffar alla sydamerikanska siffror. Den brittiska gruppen, De försvunnas vänner har bestått av två Labour-politiker som är medlemmar i Europaparlamentet och två advokater. Gruppen tillbringade en full vecka på ön, reste själv, talade med anhöriga och fick del av lokala mänskliga rättighetsorganisationers rapporter. Och de försvunnas vänner var idag redo att i Colombo ange ett tal för försvinnandena på Sri Lanka. Och det var en chockerande hög siffra, 60 000. Vi fann, berättade britterna för nyhetsbyrån Reuters, att i ett område, i Kandy i bergen, försvinner fortfarande 20-50 personer i veckan. Folk vittnade om att de som kom och förde bort människor ofta var klädda i uniformer. Och det som händer de försvunna blir uppenbart när kroppar flyter upp i floderna eller likstanken hänger tung från bål av gamla bildäck längs vägkanten. Advokater som tar sig an försvinnandena blir hotade. Och, summerar rapporten, även om myndigheterna förnekar sin inblandning har försvinnandena en sådan skala att regeringen inte kan frånsägas ansvaret. Antingen genom att den gett order eller att den är försumlig. Staffan Heimersson, Hongkong.
Volvo har gjort en mycket grov tabbe i USA. Här är en rapport den 6 november 1990.
Volvo har fått reklamproblem i USA och tvingas nu betala nära 2 miljoner kronor i skadestånd för en manipulerad tv-reklamfilm.
I tv-reklamen ser det ut som om ett bilmonster med nästan manshöga hjul krossar ett 20-tal bilar. Men tre olika Volvo-modeller klarar sig från att bli mosade av bilmonstret som kallas Bear Foot, björnfoten. Volvo, en bil att lita på, är budskapet. Men den här gången gick det i varje fall inte att lita på Volvos reklam. Det framställdes för tv-publiken som om ett verkligt test skulle ha skett i anslutning till en utställning i Austin i Texas i juni i år. Men någon alert konsument anmälde tv-annonsen som bland annat visats i kabelkanalen CNN här i USA under hösten. En domstol i Austin konstaterade att det var en grov förfalskning. Volvobilarna i det fejkade inslaget hade försetts med förstärkta takbalkar. De andra bilarna däremot hade försvagats. Själva idén till reklamvideon fick Volvo för ett par år sedan när ett bilmonster hade visats upp i verkligheten på en utställning i Vermont i norra USA. Då hade enligt Volvo deras stationsvagn 240 klarat sig nästan utan skador medan andra modeller hade krossats. Något nytt test hade aldrig skett. Den annonsbyrå som Volvo anlitar hade hyrt in ett videobolag som arrangerat en filmning med 400 statister och med de preparerade bilarna. Sen gjordes det tv-reklam som skulle föreställa verklig. Volvo kröp till korset när Jim Mattox, som är den högste juridiskt ansvarige i Texas, krävde besked. I en förlikning som blev klar här i Austin igår erkände Volvo och tvingas betala ett skadestånd på $316,000, nära 2 miljoner kronor. Själva reklamvideon kostade dessutom över 1 miljon kronor. Sen publicerar Volvo en annons i form av ett öppet brev i 19 tidningar i Texas idag och också i Wall Street Journal och i USA Today. Där ber Volvos nye USA-chef Joseph Nicolato om ursäkt. Han förklarar att Volvo inte visste exakt vad videofirman hade gjort och Volvo ska aldrig göra så mera. Lars-Gunnar Erlandsson, Austin, Texas.
Den 7 november 1990, Moskva.
Och lunchekot beger sig närmast till Moskva och firandet av oktoberrevolutionen.
Mm.
Firandet av oktoberrevolutionens 73:e årsdag genomfördes helt traditionsenligt, trots staden Moskvas protester. Med musikkårer i spetsen rullade militären in mot och upp på Röda torget. Det stod som vanligt hela den sovjetiska ledningen med fredspristagaren Mikhail Gorbachev i spetsen. Militärparaden var enligt västerländska diplomatiska bedömare nedbantad i år, trots att ett av skräckvapnen visades för första gången. Det var den väldiga SS-25-raketen som kan bära en kärnstridsspets på 500 kiloton över 10 000 kilometer runt jorden. Tvärt emot traditionen höll Gorbachev själv ett kort anförande. Normalt ska det talet hållas av försvarsministern och dagens programändring anses vara något av en knäpp på näsan för generalerna. I sitt tal uppmanade Gorbachev till enighet för att säkra den ekonomiska omstruktureringen, alltså perestrojkan. Han sa att det gäller att stå emot extremistiska tendenser och tillade att alla idag är oroade över bristerna, köerna, höga priser och försvagandet av lag och ordning. Vi är skadade av den nationella fiendeskapen, sa Gorbachev, som vädjade till sina medborgare att stå emot paniken. Mitt under högtidligheterna på Röda torget avlossades två skott av en okänd man. Han greps omedelbart. Mannen kom från Leningrad och hade ett jaktgevär med sig in på det mycket välbevakade torget. Ett torg som idag bara kunde besökas med speciella passerkort. Han riktade skotten rakt upp i luften och ingen skadades. Reinhard Krause, Moskva.
Och hur såg då oktoberrevolutionens firande i Lettland? Vi ger oss till Riga.
Revolutionsfirandet i Lettland koncentrerades helt till Riga. Inför dagens militärparader har oron varit stor för konfrontationer. Men än så länge är det lugnt och firandet började så som det brukar nere vid floden Daugava.
Det var mer än 15 000 personer som samlats nere vid Daugava på förmiddagen för att se på militärens parader. En stor folksamling, större än väntat. Hela området där paraderna ägde rum var i år avspärrat. Och för att få delta måste man kunna visa upp särskilda passersedlar. För någon månad sedan förbjöd den lettiska regeringen firandet utav den 7 november. Ett förbud som militären alltså trotsade. Senast i förrgår kväll uppmanade polisministern Rigaborna att gå till arbetet som vanligt. Och på många fabriker är faktiskt arbetet i full gång den 7 november, vilket är första gången. Sekreteraren i Lettlands kommunistparti, Alfreds Rubiks, säger att regeringens förbud lett till att i år kommer faktiskt bara de som vill fira. Ingen har beordrats hit ner som förr.
Те бы свайра к парлице нате, пар туалету парковин сина, скавин рад, савос република сатисти, пар социалистиска сизвелес целю.
Alfred Rubiks anser också att de människor som kommer hit kommer för att få se den nya vägen till framtiden, den nya perestrojkan. Men det måste också betyda, anser han, att Lettland ska stanna inom Sovjetunionen. Kristina Gustafsson, Riga.
En och annan kanske funderar över varför oktoberrevolutionen firas i månaden november. Förklaringen är att revolutionen inträffade när Ryssland fortfarande använde den så kallade julianska kalendern. Enligt den så inträffade revolutionen den 25 oktober. Det datumet motsvaras idag av den 7 november.
Mellanösternkrisen den 9 november 1990.
Sovjet har idag indirekt accepterat att militärt våld kan få användas mot Irak. Här är Moskva.
Meddelar.
meddelandet om den sovjetiska ändrade hållningen gavs av utrikesminister Edvard Sjevardnadze själv för drygt en timme sedan. Efter 9 timmars överläggningar med sin amerikanske kollega James Baker gav han en presskonferens och svarade på en direkt fråga om användande av våld vid ett sådant på en direkt fråga om användandet av våld, att sådant förmodligen inte kan uteslutas, och så fortsatte Sjevardnadze. En situation kan komma att uppstå, sa han, som direkt kräver ett sådant steg. Den amerikanska utrikesministern Baker har alltså nu fått den andra supermakten med på de amerikanska planerna att tvinga Saddam Hussein på knä. Men exakt vad det är Sjevardnadze nu godkänt är oklart. Han sa vid presskonferensen att det inte längre lönar sig att studera skillnaderna mellan de sovjetiska och amerikanska ståndpunkterna. Detta kan innebära att Sovjetunionen nu släppt sitt tidigare krav att allt militärt våld kan ske bara under FNs direkta överinseende. Men Sjevardnadze underströk vid presskonferensen åter att våld är en utväg bara om fredliga medel misslyckas. Överläggningarna mellan de båda utrikesministrarna ska fortsätta ikväll, och samtalen gäller närmast vad som ska bli nästa steg mot Saddam Hussein. Reinhard Krause i Moskva.
Imorgon är det 100 dagar sedan Irak invaderade Kuwait och möjligheterna till en fredlig lösning tycks avlägsna. Storbritanniens Margaret Thatcher har varnat Saddam Hussein för att Irak snart ska drivas ut ur Kuwait med våld. Bagdad svarar med att säga att Thatcher har mist förståndet och hotar att förvandla hela den arabiska halvön till aska om Irak anfalls. Bo Karlström kommenterar läget efter 100 dagar av irakisk ockupation av Kuwait.
I FNs säkerhetsråd förbereds nu en resolution som ska tillåta militärt våld mot Irak. USAs utrikesminister James Baker reser runt i världen för att försäkra sig om stöd för en sån resolution, främst bland säkerhetsrådets permanenta medlemmar. Han befinner sig just nu i Moskva, där han enligt uppgift ska få ett tveksamt stöd. Och vid ett uppehåll i Kairo träffade Baker sin kinesiske kollega. Kina har tidigare uttalat sig mot användandet av våld, men ska nu ha givit efter och alltså också vara redo att stödja en sån FN-resolution. För både Sovjet och Kina tycks gälla att de utåt är mer tveksamma till att tillåta våld än vad de är i samtalen med Baker. Margaret Thatcher, Storbritanniens premiärminister, har gått hårt fram i ett uttalande om Saddam Hussein. Hon sa att om inte Irak drar sig tillbaka från Kuwait snart, så kommer Saddam Hussein tvingas bort med våld. Thatchers uttalande skapade oro på börserna och höjde oljepriserna. Thatcher har svårigheter på hemmaplan och kan vilja avleda uppmärksamheten. Men det kan också vara så att hennes roll är att i samråd med USAs president Bush föra fram såna här med hårdföra budskap. Från Bagdad kom svaret, Thatcher har mist förståndet och Irak kommer att lägga hela den arabiska halvön i aska om anfallet kommer. Från USA kommer ännu icke-officiella uppgifter om att 40 000 man och 600 stridsvagnar ska överföras från Tyskland till Persiska viken och att kanske ytterligare soldater ska flyttas från USA. Ett sådant beslut var väntat och har sagts vara ett tecken på att USA nu verkligen förbereder ett militärt anfall på Irak. Inte bara ser sin uppgift som defensiv, det vill säga för att, som det hette när USA började flyga över trupper, försvara Saudiarabien. Imorgon har det gått 100 dagar sedan Irak invaderade Kuwait, och situationen är egentligen densamma nu som då. Saddam Hussein säger att han aldrig kommer att lämna Kuwait, som han säger rätteligen tillhör Irak. FN och USA säger att Irak måste lämna Kuwait utan några som helst villkor. Försök att lösa den här konflikten på fredlig väg har hittills misslyckats. Jordaniens kung Hussein har försökt, PLOs Yasser Arafat har försökt och Sovjetunionen har försökt. Ögonblicket närmar sig då president Bush måste fatta det utomordentligt svåra beslutet om han ska gå i krig, det vill säga offra tiotusentals amerikanska soldaters liv eller riskera att Saddam Hussein segrar, det vill säga behåller Kuwait och sin enorma krigsmaskin. Experter säger att det finns ett så kallat fönster, en tid som är bäst för krigföring i området, och det är från början av december till slutet av februari. Bush måste förbereda det amerikanska folket för krig, och han måste försöka hålla ihop fronten mot Irak. Det finns en oro för att alla de före detta statsmän som nu reser till Bagdad och hämtar hem delar av gisslan spelar Saddam i händerna och splittrar fronten. Från Vita huset är man mycket kritisk mot de här resorna. Det är utomordentligt viktigt att inte spräcka samarbetet mellan Moskva och Washington. Utrikesminister Baker är nu i Moskva, och om 10 dagar träffas Bush och Gorbachev i Paris. Det är kanske då det avgörs hur många fler Saddam Husseins nu 100 dagar i Kuwait ska få bli.
Bo Karlström, Ekots utrikeskommentator.
gränsen mellan Tyskland och Polen regleras den 8 november 1990.
Den tyska regeringen gick idag med på att redan den här månaden underteckna det fördrag med Polen som slutligt på kartan ska rita ut efterkrigsgränsen mellan de bägge länderna. Det här var tidigare än väntat och Polens premiärminister Mazowiecki nådde därmed en stor politisk framgång just före presidentvalet i Polen.
Att det enade Tyskland skulle underteckna gränsfördraget med Polen har stått klart ända sedan i somras. Tysklands erkännande av förlusten av sina östområden till Polen var ju också ett internationellt villkor för ett ja till de tyska staternas enande. Men också Tyskland har ju val i december och efter vad som har sagts i Bonn tänkte sig den tyska regeringen att undertecknandet skulle ske först efter det valet. Det är för att inte ännu mer reta de väljare som har sina rötter i vad som nu är västra Polen. Den tyska regeringen tänkte sig att underteckna gränsfördraget samtidigt med det mer allmänna fördrag som ska reglera förbindelserna mellan de båda länderna och som man fortfarande förhandlar om. Men idag svängde alltså förbundskansler Kohl. Han gav en viktig politisk signal till omvärlden och det var en belåten polsk premiärminister som idag återvände till Warszawa här från gränsstaden Frankfurt an der Oder där samtalen ägt rum. I februari är det meningen att båda parlamenten så ska rösta om de fördrag som ska bilda grunden för den historiska försoning som de vill ha mellan de båda folken. Kohl meddelade också att han hoppas att redan före jul efter samtal med andra EG-länder kunna upphäva det visumtvång som infördes för polska medborgare över hela Tyskland den 3 oktober vid Tysklands enande. Den polske premiärministern Mazowiecki sa sig hoppas att andra länder skulle följa Tysklands exempel. Tidigare kunde ju polacker resa till DDR och Västberlin utan visum och visumtvånget nu har väckt stor irritation bland många polacker som ju i tiotusentals, ja ibland hundratusentals använt sig av möjligheten att skaffa åtråvärda varor i väster om gränsen. Det väckte i sin tur irritation bland invånarna i DDR som ofta fann att polska besökare hade rensat butikerna. Nu är läget tvärtom. Nu fylls marknaden i den polska staden Slubice på andra sidan Oder här av östtyskar som handlar till för tyska förhållanden oerhört låga priser. I hundratals primitiva stånd på en leråker säljs allt från cyklar, cigaretter, kassetter och kläder. En arbetslös tyska från en ort nära Berlin sa till mig nästan skamset att hon inte hade råd att låta bli att utnyttja tillfället att handla så här billigt i Polen. Den säregna gränshandeln här vid Frankfurt an der Oder och Slubice illustrerar bjärt vad som kan bli det nya Europas huvudproblem. De väldiga skillnaderna i levnadsförhållanden mellan folken i väst och i de länder som fram till i vintras ännu var östblocket. Och det är kanske mer än minnen av historien idag ett större problem för en verklig normalisering av förhållandena mellan exempelvis tyskar och polacker. Jan-Olof Pettersson, Frankfurt an der Oder.
Rapport från ubåt 137 den 11 november 1990.
Sovjetiska krigsfartyg var beredda att frita den sovjetiska ubåten U-137 som gick på grund i Karlskrona skärgård 1981. Det hävdar Vasilij Besedin som var politisk officer på ubåten. I en intervju i en sovjetisk tidning säger han att sovjetiska krigsfartyg och bärgningsbåtar var beredda på internationellt vatten att ta sig in på svenskt vatten och ta tillbaka ubåten om Sverige skulle göra något försök att beslagta den. Vasilij Besedin hävdar, precis som de sovjetiska myndigheterna, att grundstötningen berodde på en felnavigering eftersom en antenn hade förstörts på en radiopejlingsapparat, skriver Dagens Nyheter. Ubåten drogs flott av svenska bärgningsfartyg en vecka efter grundstötningen.
Guatemala den 11 november 1990 inför presidentval.
Och så går vi längre från Sveriges gränser till den centralamerikanska republiken Guatemala där demokratin testas idag när landet håller presidentval. Under de senaste 5 åren har Guatemala haft en demokratiskt vald president. Men arvet från de föregående 30 årens militärdiktatur har ändå präglat samhället med brutalt våld och grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Kuppgeneralen Rios Montt har spelat en huvudroll under valkampanjen trots att han är förbjuden att kandidera. Och vänstergerillan uppmanar till bojkott av valet. 12 kandidater finns med i dagens val till presidentposten.
I Guatemala är läget inför valet synnerligen oklart. Oppositionens och centerns kandidat Jorge Carpio ligger främst i de senaste opinionsundersökningarna. Regeringens och det kristdemokratiska partiets kandidat Alfonso Cabrera åter är intagen på sjukhus i Texas efter en svår matförgiftning. Han är bara på fjärde plats. Den som tidvis har legat bäst till är kuppgeneralen från 1982, Efraín Ríos Montt. Men han har av högsta domstolen i landet förbjudits att ställa upp eftersom kuppmakare inte får göra det enligt Guatemalas nya författning från 1985. Istället försöker han nu få sina anhängare att skriva in hans namn på valsedlarna, vilket skulle ogiltigt förklara dem. Tillräckligt många sådana inskrivningar skulle torpedera hela valet och sannolikt den svaga och bräckliga demokrati som Guatemala har upplevt under de senaste 5 åren efter 30 år av militärdiktatur. Hur Ríos Montts kampanj kommer att påverka valet vet ingen, inte heller hur de många hittills obeslutade kommer att rösta. Kuppgeneralen beskyller också regeringen för att förbereda ett stort valfusk. Hans styr kommer från minoriteter bestående av militärer, affärsmän och storgodsägare som tror att Ríos Montt som stark man i landet skulle kunna reda upp de sociala, ekonomiska och juridiska problemen i Guatemala. Han förde under sina 16 månader vid makten en mycket brutal och hård politik och den har dagens president Vinicio Cerezo inte lyckats avskaffa. Det är inte bara vänstergerillan som nu uppmanar till bojkotta valet som militären och dess dödspatruller är ute efter. Idag, i skuggan av en allt djupare ekonomisk kris och misär, jagas och mördas även städernas gatubarn brutalt. Vittnen berättar om hur en polispatrull hittade 13-årige Nahaman Carmona López sniffande lim på gatan. Han lyftes upp från öronen, slängdes tillbaka i gatan och sparkades ihjäl. Rapporterna talar också om 8 barn som kidnappades på gatan i juni av män i en jeep. Bara en kort stund senare hittades de döda i rännstenen, svårt misshandlade, öronen bortskurna, ögonen utbrända och som en traditionell varning till eventuella vittnen var deras tungor också bortskurna. Ingen vet om de hade dödats innan de misshandlades. Det är mot den här bakgrunden viktigt att valet idag kan genomföras i Guatemala och att demokratin inte skjuts i sank. Marcus Olander, Buenos Aires.
Japan den 11 november 1990 inför kejsarkröningen.
50 000 japaner demonstrerar idag mot morgondagens historiska händelse i landet, den första kejsarkröningen sedan 1928. Kröningen är full av riter och den gör kejsaren till en gudomlighet. Men japanerna är alltså inte enbart förtjusta i ceremonin.
Kungar och drottningar, bland annat det svenska kungaparet, prinsar och prinsesser, presidenter, sheiker, hövdingar och premiärministrar från 158 av jordens länder landar nu i tät ström på Tokyos flygplats. De kommer för att vara vittnen när Japans kejsare Akihito på måndag bestiger krysantemumtronen. Det är ett storartat spektakel med 2000-åriga traditioner, religiösa riter, galaföreställning och i väntan på det storpolitiska samtal mellan de tillresta dignitärerna. Förra gången en kejsare kröntes i Japan var 1928 och, det påminner de japanska tidningarna om idag, Då rådde karnevalstämning, festyra. Nu är stämningen i Tokyo, sådan den rapporteras av diplomater och reportrar, en blandning av likgiltighet och ängslan. TV:s visar enkäter gjorda med den så kallade mannen på gatan. Hur ställer han sig till kröningen som kostar skattebetalarna 360 miljoner kronor, som placerar Japan i rampljuset men har en sammanblandning av statlig angelägenhet och traditionell japansk religion som förknippas med krigiskhet och därför är kontroversiell? Det anmärkningsvärda i svaren är inte att människor är för eller emot. Det anmärkningsvärda är hur många som överhuvudtaget inte vet att kröningen ska äga rum. Kröning än sen då? Ängslan är av två slag. Den ena är av rent fysisk slag. Ska, frågar man sig, någon av ytterlighetsgrupperna, högern eller vänstern, ställa till väldigt mycket bråk? Högern vill ha ännu mera pompa kring kröningen och hotar mörda dem som kritiserar ceremonielet. Vänstern vill ha bort de religiösa momenten, vilka uppenbart strider mot den japanska grundlagen. Vänstern har redan bränt ner Shinto-tempel och angripit polisstationer som protest. Tokyo står förberett mot angrepp. Det finns 37 000 poliser i stan.
Rapporterade Staffan Heimersson från Hongkong.